Ja, velkommen til en ny dag. Det er tirsdag 16. april, og velkommen, Helena.
Ja, takk så mye, Hans. Takk så mye. Denne underbare morgen. Ennå en dag i paradiset.
Ja, men det er... Ja, det kan du si, men det er ikke så underbart i København, skal jeg si deg, fordi der står en av de mest kjente signalbyggene i brann, nemlig Børsen. Og jeg har akkurat fått opp bildet fra Ritzau av Børsens tårnet. Det er et veldig flott sånn... tårn, barokktårn, som nå brenner og faller. Det har allerede falt, akkurat som på Notre Dame, vet du.
Jeg tenkte just på det. Det her likner virkelig Notre Dame, de bildene som har spridits derifrån.
Det gjør det. Og det er uhyggelig, fordi man får følelsen, hva er det som foregår?
Ja, det er våre gamle bygninger, vår tradisjon, vår historie som brinner opp. Det er hva som hender, rent bokstavlig talat.
Ja, jeg tror dette her er, dere har jo et fint ord, fasansfullt.
Ja, det er det virkelig.
Ja, det er det virkelig. Så jeg var jo der, jeg har jo gått forbi der så sent som lørdag, og Børsen er, det er jo ikke Børsen lenger i København, men det er en av de mest sånn karakteristiske barokkbygningene som ligger langs på vei mot over til Amager, ved siden, litt nedenfor Christiansborg. Så... Det er helt ubegripelig hva som foregår. Kan vi se?
Ja, det återstår å se hva som har hendt. Det ser ut på bildene som at det er noen form av byggnadsarbete eller renovering eller noe som pågår der.
Det stemmer. Ja. Men da kan man jo lure på, er det sånn at det kommer uvedkommende inn? Eller fordi det er jo vanskelig å tenke seg at det ikke er veldig strenge brannregler, brannsikring, når man utfører restaurasjon på et så verdifullt bygg.
Ja, det her återstår å se. Nå får vi se om de lyckas. Det ser veldig ille ut på bildene, så at det her får vi bare vente inn mer rapporter om, helt enkelt, og følge under dagen.
Men det er vel, altså i gamle dager, jeg er jo vokst opp i gamle dager, så tok man slike branner som et veldig dårlig varsel. Det er det folketroen forteller oss. Når det begynner å brenne i de mest ærverdige bygningene vi har, det betyr jo enten at vi ikke passer på dem, eller at noen vil oss veldig ondt, eller kanskje begge deler.
Ja, og det her er jo en tid der det finnes veldig mange sånne varsel og veldig mange sånne tecken i skyen, så at... Ja, för den som är det allra minsta lilla, vad ska vi säga, skrockfull som vi kallar det för, så är det här inte ett bra tecken allt.
Skrockfull, det har jag aldrig hört.
Ja. Jo, om man är skrockfull, då lägger man inte nycklarna på bordet. Och man spottar tre gånger över vänster axel när det går en svart katt över vägen, och man går inte under stegar och så vidare. Då är man skrockfull. Så är man det, då är det här inte ett bra tecken.
Nej, alltså skrockfull är det samma som norsk övertroisk.
Ja.
Men jeg vil jo si at det vi nå ser i samfunnet, det får jo selv skeptiske mennesker til å bli skrokkfulle. For det er så mye på en gang, det skjer så mye på en gang.
Mm, mm. Ja, det gör ju det. Och det, när jag tittar på det här så rapporterar man ju också att det var vid 8:30 nu på morgonen så rasade spiran med 3 kronor i toppen som symboliserar konungadömena Danmark, Norge och Sverige. Och det är fler också som gör liknelsen här med att det här är vårt Notre Dame. Och det är klart att ja, då behöver man kanske inte vara särskilt skrockfull, för det vi ser i vår vardag idag, det är ju faktiskt att både Danmark, Norge och Sverige rasar på olika sätt.
Ja, det är sant, Helena. Det är inte något tull, alltså det är inte något låtsas som, för det gör det verkligen. Och fordi jeg tror jo ikke at Notre Dame var en normal brand, fordi det begynte å brenne opp på loftet hvor det var århundre gammel eik. Og den blir like hard som stein. Jeg har jo et stort kjøkkenbord av eik, det er så hardt som hønn. Og det begynner ikke å brenne. Da må du slå på det noe væske eller noe veldig brennbart for å få det til å brenne. Du greier ikke det med fyrstikker.
Nei, og det lær vi kanskje aldri få reda på riktig heller, hur det der startade. Det finns väl teorier, men frågan er om man nu får reda på det, så kanskje man inte vill offentliggöra det. Så kan det
du
också
ser
vara.
Jo i, du ser jo av omtalen i av terrorna, fordi nå er det begynt å bli så kaotisk, fordi og politiet og myndighetene bidrar til kaoset ved å innføre nye begreper. Altså, han terroristen første på kjøpesenteret, han så ut som han var fra Midtøsten. Det var han ikke, men han var sprø. Han var en sprø australier. Vi har mistet, altså vi snakker ikke lenger på et språk som folk forstår. Og det inviterer jo til spekulasjoner. Og nå leser jeg jo om en stakkar som ble hengt ut som gjerningsmannen, og aldeles ikke var det. Skal vi se, dette er en litt interessant historie. Det var en lang en her, for det er en del folk som spekulerer nå. Benjamin Cohen, du hører jo at han er jøde. Han ble falsely accused of the Bondi Junction stabbings. Her er hvordan løgnen ble spredt rundt i verden. Altså, dette må man være oppmerksom på. At rett og slett ondsinnede mennesker spekulerer i denne gråsonen som oppstår i dag, når det skjer noe alvorlig. Fordi da står publikum og bare venter på svar.
Ja, och det går ju så snabbt. Det här är ju det här är ju den nya teknikens välsignelser, men också förbannelse, att allting går ju så snabbt. Med knapptryckning på tangentbord så kan du sprida någonting bokstavligen över hela världen. Och det är klart att det har sina poänger och stora fördelar, men det kan ju också leda till enorma problem. Och det gör det ju så enkelt att sprida sånt som inte är sant.
Det gör det. Så och igår så alltså hade du den knivstickingen i den assyrianske, är det heter? Assyriansk.
Ja, det finns olika. Det finns både assyriansk och det finns syriansk, assyrisk. Jag tror att, jag vet inte vilken, om det här var bara en syriansk. Jag tror att det är så att till och med de själva som kommer från de här områdena är väl de som har koll på vad som är vad. Men för oss så är det svårt att hålla det där isär.
Ja, detta var ju en väldigt kraftfull biskop.
Ja.
Alltså och han blev angrepet, ja, och han blev angrepet alltså under livesänd mässa.
Ja.
Och Och i natt då, så säger politiet att jo, det var terror. För nu har de tydligvis reserverat det ordet till ideologiska motiv. Mm-hmm. Så de säger att detta är en religiös terror baserat på vad gärningsmannen ropte, och vi vet ju då vad han ropte. Så ja, det har jag tillåt mig rätt och slett att tydliggöra. Ja. Men det blir så många omskrivningar av verkligheten.
Ja, det blir det ju, och framförallt så normaliserar vi ju det här. Det är intressant, för det var mycket riktigt en assyrisk ortodox kyrka i Sydney. Och den prästen där som blev attackerad har ju gjort sig känd för att ofta företräda förföljda kristna i världen. Så att det här är ju det är en biskop som har varit ute i det offentliga länge, just för att företräda förföljda kristna. Och det är klart att det är väldigt provocerande för många. Jag menar, det här är inte många år sedan, det är inte 10 år sedan vi hade det fallet i Frankrike med en katolsk präst som mördades när han firade mässa. Det var väl sensommaren 2016 om jag inte har fel. Så att det här är ju, och att attacker har blivit avvärjda mot kyrkor i Europa, det vet vi ju, det har vi ju hört talas om, att man lyckas avvärja terrorattacker mot kyrkor i bland annat i Sverige. Men ja, det här är någonting som vi börjar att normalisera nu.
Det är ju intressant att menigheten blev rasande och ville ha han utleverat, denne gutten eller hur gammal han var. Och de grejde visst att skada han också när de övermannade han. Och det blir ju politiet väldigt rädda över. Fordi hvis de selv viser unnfallenhet og unnvikende holdninger til denne ekstremismen, som altså er rettet mot kristne under en messe, så må de jo regne med å få reaksjoner.
Ja, alltså, han som har gripits nu är alltså 16 år gammal. Och det absurda i det här är ju att han ser sig väl ha gjort någonting bra i detta. Men det är klart att folk reagerar, men jag tror också att det är så, eller tror. Jag är övertygad om att det är så, inte bara i Australien utan också i andra länder, att ordningsmakten och politiker är absolut livrädda för att det ska bli verkliga kravaller. Det är ju det man nu till varje pris vill undvika. Och det ser vi också i Sverige, att jag hör det dagligdags nu, senast den här veckan har jag ju hört det många gånger, att människor runt mig är faktiskt fascinerade och förvånade över att det inte är kravaller på gatorna. Att folk inte går ut och bokstavligt fysiskt agerar emot det som händer i våra samhällen. För det är klart att skulle det hända, skulle man tända stubinen till den här kruttunnan, så vet ju ingen var det kommer att sluta någonstans.
Nej, det har du helt rätt i. Helena, nu bara lägger jag ut sista här, det är från NTB om börsen, för det vi måste ha något på det. Men alltså, hur kan de då förfölja en balansering som då tilter i riktning våldsmännen? Det är ju det som är helt oförklarligt.
Ja, eller är det det? Är inte det bara en logisk... Det här är lite grann som när man står på en skjutbana och så ska man skjuta mot en tavla långt där framme. Och det är ju så att om du skjuter på 8 meters håll och siktar lite fel, så gör inte det så stort utslag där framme vid målet. Men om du ligger på 100 meter eller på 150 meter så ger samma lilla avvikelse en jättestor skillnad där framme. Och man kan väl använda den liknelsen och säga att våra politiker och våra makthavare, de gjorde ett vägval för decennier sedan. Det vägvalet visade lite fel. Och nu har det gått så lång tid att den lilla missen som vi såg då har blivit gigantisk i samhället. Men de kan inte erkänna det, därför att om vi verkligen erkänner hur illa det är, så måste ju någon ta ansvar. Och det vi ser i Sverige just nu, det är ju att vi ser våra politiker som har suttit vid makten i decennier, varit med och fattat de här fullständigt huvudlösa besluten, drivit en huvudlös politik tillsammans med tjänstemän som exempelvis vår polismästare Karin Götblad, som under decennier har fört en helt huvudlös politik. Nu pekar de på samhället och på medborgarna och säger att samhället måste göra mer. Medborgarna måste säga ifrån. Era barn måste ansvara för integrering. Ja, alltså det är ju för det första att det är förutom att det är fullständigt skamlöst, så borde ju de här människorna bara vara tysta och avgå. För det är faktiskt på deras axlar som det här ansvaret vilar. Karin Götblad stod för inte så många år sedan framför en polisbil där man hade ersatt texten polis med aina, som då alltså är ett slanguttryck, ett nedsättande slanguttryck för polis. Där stod hon glatt och poserade, därför att servera korv och leka lekar och förnedra sig själv som polis, det ansågs för något år sedan att vara den gyllene vägen till lägre kriminalitet och gott samarbete med kriminella hjorten. Och nu, när vi står där och det är fullständigt, det är inte ens en chock att en familjefar helt oskyldig skjuts i huvudet. Det är liksom ingen chock, va? Då pekar hon på samhället. Då är det samhället som ska agera. Och nu har samma person som har drivit det här i decennier hävdat att vi behöver ha moralundervisning för våra medborgare. Ungefär som att ansvaret ligger på gemenman. Ja. Alltså det skamlösheten, alltså, ja, som vi säger i Sverige, skam går på torra land.
Hva vil det si, skam går på torre land? Altså, skammen har ingen skam.
Nej, skammen har, den är helt uppenbar. Den är helt uppenbar, det går inte att dölja den. Den är uppe och traskar mitt framför ögonen på oss. Och ja.
Jeg så jo at Roger hadde vært på Skjærholmen og møtt han svogeren til Mikael, som ble skutt i ansiktet. Altså det er nemlig forskjell på å bli skutt i ansiktet og i hodet, selv om begge deler er forferdelige. Og hvordan Magdalena Andersson kunne finne på å dra dit, det tyder jo på at hun har null bakkekontakt.
Ja, man får väl säga så här, det är många politiker som har åkt dit. Men däremot så handlar det ju inte bara om man åker dit, utan om vad gör du? Hur uppför du dig? Det är många politiker som har åkt dit, men haft en helt annan framtoning och attityd och faktiskt närmat sig de anhöriga och pratat med dem. Sen är det inte säkert att de är särskilt seriösa heller, men det uppfattas på ett annat sätt. Det Magdalena Andersson gjorde, och det här är väl typiskt Magdalena Andersson får man väl säga. Hon åkte dit och det blev så tydligt. Det var väl det här som provocerade människor, att det blev så tydligt varför hon åkte dit. Att det här var en scen för henne, ett tillfälle för henne att visa upp sig inför kameror och göra PR för sig själv. Trots att hon verkligen tillhör de som måste ställas till ansvar för situationen. Ursäkta. Och det var väl det som provocerade. Att hon överhuvudtaget inte var intresserad av de anhöriga, utan bara placerade sig framför kamerorna. Och sen gick och bytte några pliktskyldiga ord med några. Och sade sig vara där för att prata om hjälpa integrationen. Jag menar, hon är väl en av dem som verkligen ska stå till svars för det här. Det intressanta var ju hur chockerad hon, hur oförberedd Magdalena Andersson var på att mötas av ett uppenbart motstånd. När folk sa, vad gör du här? Vad gör du här till henne? Det var hon inte förberedd på.
Men det är intressant psykologiskt, Helena, för där har du, detta är ju lite i förlängningen av det som skedde i Sydney igår. För de svenska politikerna har det har inte gått upp för dem att när en familjefar blir skutt i ansiktet, så uppstår det en ilska i befolkningen. Det förstår de inte.
Nej, och det intressanta här, och här har vi igen det här med att det siktades fel, bildligt talat, för decennier sedan, och nu skördar vi resultatet av det. Det cirkulerar också i sociala medier ett klipp på en kvinnlig polis som går emot en av de här männen som står där vid minnesstunden som hölls i lördags vid den här platsen där Mikael Jannik sköts till döds. Som du säger, folk var oerhört upprörda och en man började prata högljutt om det här att nu måste människor ställas till svar, så vi kan inte leva så här för vi lever i krig. Och då är det en kvinnlig polis som stegar fram väldigt myndigt och bredbent till honom och säger till honom att han får dämpa sig, han måste tysta sig, han får inte stå där och skrika. Men han säger ifrån. Och säger att jo, han vill skrika och hon har ingen rätt att tysta honom. Men det här visar också att vi har också en ordningsmakt. Och det här tänker jag säga, för det här tror jag behöver sägas. Som i många fall är väldigt bra. Men där vi också har en ordningsmakt som i allt för många fall är väldigt snabba på att korrigera och sätta dit och tysta och kräva lydnad av skötsamma medborgare. Men som samtidigt alltid hittar bort förklaringar till att grovt kriminella begår brott. Gärna grillar korv och klappar på axeln och skämtar och blir kompis med de gängkriminella. Men där de skötsamma då ska korrigeras. Och det är liksom bara så. Det finns ju ett begrepp för det här, anarkofascism. Alltså där man kombinerar en tolerans för total anarki hos de som är kriminella med en fascistisk kontroll över de skötsamma.
Ja.
Och det här är ju någonting som vi ser nu väldigt tydligt faktiskt i Sverige när de här händelserna sker.
Er det også en tiltrekning til voldsfascismen i bland kriminelle og muslimer?
Du mener at de dras til det her voldsamme?
Jeg mener kvinner har en seksuell fascinasjon for voldsmenn. Ja. Altså det har vi sett i mange i gisselsituasjoner. Altså fordi det vi har gjort er jo å feminisere menn i vårt eget samfunn. Fordi de som har definisjonsmakten, de er såkalt gentrifiserte ungdommer som har gått på universitetet og har ingen mandighet i fysisk forstand. Men de har lært seg til å hvordan man kan, ved hjelp av ord kan herske over andre mennesker. Og de mener selv at de er moralsk renhårige. Så de har en selvrettferdighet som er motbydelig. Jeg har selv vært en del av dette her, så jeg kjenner det igjen veldig godt. Men det er bare blitt verre.
Det vi vet och det vi kan titta på, det är ju, det finns ju ganska mycket forskning runt det här. Och vi vet ju, vi kan ju backa många år innan internet fanns också, så var det ju ett fenomen att de absolut mest grovt belastade kriminella, de fångarna på våra anstalter, de som var satt för hade längst straff för mest grova brott, det var de som fick flest beundrarbrev från kvinnor. Det vet vi. Så har det sett ut i många år. Och det ser fortfarande så ut att den grova kriminaliteten, den drar till sig också beundrare. Och framförallt kanske beundrarinnor. Mm. Vi såg det under IS-härjningar. Vilka var det som åkte iväg? Jo, det var väldigt många kvinnor också som åkte iväg till kalifatet. Därför att det här lockade. Och vi ser det också faktiskt i myndighetsutövning att de här grovt kriminella, de blir attraktiva. Det har skrivits hur många hyllningsreportage, idolporträtt som helst i svensk media om de här gangsterrapparna och så vidare. Det delas ut hur många musikpris som helst, trots att den som har fått priset inte kan komma och ta emot det för att han sitter häktad för grova brott. Va? Så jag menar, det är klart att det finns en liten gloria runt den här typen av brottslighet. Det kittlar lite. Det är spännande. Mm. Det är Bonnie and Clyde i en nutidskontext.
Och de var faktiskt folkehelter i datidens USA.
Ja, det var de. De hade skaror av följare som faktiskt var djupt imponerade av deras brottstour. Och på samma sätt är det ju naturligtvis idag. Vi har många tjejer som är väldigt imponerade, och också det som har uppmärksammats nu. Hela den här ungdomskulturen som finns idag har ju också bidragit till att unga som inte alls kommer ifrån de här grupperna, som inte är från förorterna, som inte har en invandrarbakgrund, ändå övertar både språk och beteende. Det vill säga, det här är det nya, det är så man ska vara för att passa in.
Och här vill jag ju säga att lärare ikke har vært seg bevisst hva de har vært med på når de hører at norske elever begynner å snakke sånn kebab-norsk. Fordi det følger noe med.
Så är det ju i Sverige också. Vi har ju den här orten svenskan som ungdomar övertar för att passa in. Och där man också inte reagerar utan man säger ja men det här är ju en lika giltig form av svenska som rikssvenskan är. Eller det är bara en dialekt bland andra. Så att det är inget fel alls utan vi det är väl bara bra att språket förändras, säger man då. Jag tror att väldigt mycket av det här handlar om att man inser att oj, hjälp, nu har vi hamnat på en plats som vi inte vill vara på, men vi har inte en aning om hur vi ska lösa det.
Mm.
Så då måste vi istället normalisera och lite grann romantisera den här utvecklingen. Så att, ja, men du vet, det är en del av alla samhällen, att alla samhällen förändras och det gäller att vara en del i förändringen och inte vara så här motsträvig. Utan bara se det här nya spännande samhället som väntar oss i framtiden.
Mm.
Det är ju den enkla lösningen.
Jeg mener å huske, Helena, at da MeToo rullet over Sverige, og han sekretæren i Svenska Akademien, hans franskmannen, kom i søkelyset, og altså hadde foregått ting som ingen nesten trodde var mulig, og det var snakk om journalist. Altså, så skulle avisene, jeg lurer på om det var Aftonbladet, publisere en liste over alle som hadde blitt innblandet. Men så ble det satt stopp for det. Da avblåste man hele MeToo, fordi det begynte å koste. Det kom alt for nær maktens sentrum. Er det riktig, det jeg husker?
Jeg tror at det er helt korrekt som du kommer ihåg. Og det ble vel så her at til slut så MeToo drevs på enormt til en början og fikk skördade så mange offer. Men sen när det började att bli, som du säger, när det började bli känsligt för makthavarna själva, då var det inte lika roligt längre. Och jag tror faktiskt också att det blev tydligt hur högt priset för MeToo var när VD:n för Kulturhuset och Stadsteatern i Stockholm, Benny Fredriksson, anklagades för att ha betett sig olämpligt och han tog ju faktiskt sitt liv, tror jag, i början där våren 2018. Och det blev också en sån wake-up call, att ingen hade sagt ifrån, va? Alla hade bara hoppat på tåget. Alla hade bara tyckt att det här med MeToo var så fantastiskt och viktigt och bra. Så ingen hade vågat säga emot. Och de som hade försökt att dra lite grann i nödbromsen och tala om sans och balans. De hade ju blivit kraftfullt nedslagna. Men när Benny Fredriksson tog sitt liv då tror jag att det var många då som var tvungna att vakna upp och se att det här, nu har det här gått för långt. Men det är ju det med det här. Det var så med MeToo, det är så med många rörelser. Att vi ser liksom inte det här för det har gått för långt. Vet du vad? Nu får du prata lite grann, för nu behöver jag bryta i 30 sekunder. Ett ögonblick.
Ja,
prata på.
Ja. Ja. Det slår mig, fordi det att gå tillbaka i tid och se förhistorien i lys av det vi upplever idag, det kan vara upplysande bokstavligt talat, för det är ju tydligt nu att BLM och Antifa och George Floyd och det som blev sluppet lös i USA efter att han döde 25 maj 2020, det var inte tillfälligt. Det var orkestrerat. De bølgene av vold og plyndring og drap som gikk over USA og som ikke fikk noen konsekvenser. Og da har jeg på følelsen at MeToo var noe lignende. At man slapp løs denne kampanjen helt bevisst. Og det de har til felles er jo at det minner veldig sterkt om kulturrevolusjonen i Kina under Mao. For han brukte unge mennesker helt bevisst til å piske opp en stemning, sånn at han kunne rasere, altså fjerne motstandere og skape en forvirring og et moralsk kaos som gjorde det lett å få igjennom hans vilje. Det er et maktinstrument, rett og slett, å skape sånne kampanjer. Og Russiagate mot Trump er jo etter hvert blitt selve paradigme på hvordan man skaper en sånn kampanje, og den har pågått nå siden 2015, eller 2016, 8 år, og det ruller fortsatt. Og ingen medier i etablerte medier i Skandinavia viser vilje til å opptre journalistisk og se saken fra flere sider. Fordi hvis de gjorde det, så ville de jo møte seg selv i døra og se at det de har rapportert er bare løgn. Sånn, så ille er det. Så jeg har skrevet et stykke i dag om Tove Bjørgaas, som altså opererer som aktoratets forlengede arm. Og det er egentlig en sier mye om hva NRK har blitt.
Mm. Ja, nu är jag tillbaka också, men jag håller med. Ja. Så där är det när livet kolliderar i direktsändningar.
Ja, det går bra. Men det, jag tänker, skulle inte du skriva bok, Helena, om, för som jag sa mens du var borte, det slår mig att MeToo och BLM och Antifa, allt detta, det är Maos kulturrevolution. Det är någon i västen som har sett att detta kan ge dem väldigt mycket makt.
Nej, men så kan man nog se det faktiskt, och det finns ju också en total övertygelse om att när man driver på någonting sånt här för den synbart goda sakens skull, alltså för ett gott ändamål, så finns det ingen som säger stopp. Det går att dra det här ända in i väggen. Och under det här naturligtvis både få sig en maktposition och göra sig en oändlig summa pengar på det här. För det finns ingen som ifrågasätter. Utan ifrågasättandet kommer egentligen först när det redan har gått alldeles för långt. Då kan det komma en liten sån där, ett uppvaknande att oj, det här var kanske inte bra. Men under tiden den här processen pågår, då är det ju ingen som ifrågasätter.
Journalisterna sikler ju efter att se Trump i fängsel. Altså, de skrev, så sent som igår så jeg en overskrift, jeg lurer på om det var Dagens Nyheter, at Trump kan havne i et av de verste fengslene i USA. Og Nicole Wallace har sittet på MSNBC og sagt at med smil, at sist uke så ble det drept liksom 3 stykker i det fengslet, det var et fengsel i Georgia. Og da, de kommer ikke til å angre seg før Trump er død. For da kommer det til å si, kanskje vi gikk litt for langt. Men det er også sånn at man har kommet inn i et sånt rituale, hvor man har utløser noen sånne blodinstinkter. Man vil se blod, rett og slett. Fysisk blod.
Ja, men det, så er det nog. Og det der ser vi jo i samhället i övrigt. Att det dras inte i någon som form av nödbroms. Det är ingen sans och balans, utan det är en en makalös hegemoni så fort som det här drar igång. Alla måste tycka lika. Att ifrågasätta eller vara kritisk eller för den skull komma med helt korrekta uppgifter som motsäger det här stora narrativet som drivs, det är ju att bevisa sig som en ond människa. Det är ju där vi har hamnat. Och därför har vi ju också fått de samhällen och de, vad ska jag säga, de processer som vi har idag i samhället. Det är ju för att ingen har sagt nej.
Nej, men det är ju ingen som har auktoritet där längre. Till att stå emot.
Nej, de som säger nej, för att egentligen så säger jag ju fel där, att det inte är någon som har sagt det. Det är klart att folk säger ifrån, men det finns också en straffmekanism som iscensätts när någon går emot narrativet. Och de människor med makt, och nu ska jag säga någonting som jag bara är ett antagande, men människor med makt, och nu menar jag så mycket makt att man faktiskt kan ange riktningen för ett samhälle eller för media, är ju där de är av en anledning. Jag skulle vilja säga att det är något mer sällan är att de befinner sig där de är enbart på grund av en stor kompetens och en fantastisk personlighet. Det är nog snarare så att det krävs en personlighet som inte är särskilt sympatisk för att ta sig till de extrema topppositionerna. Sitter man i den absoluta toppen som politiker eller som chef eller som myndighetsperson, så kanske man också har något i sin personlighet som är ganska, vad ska vi säga, inte särskilt tilltalande. Och den delen av personligheten behövs för att kunna befinna sig på toppen. För det blåser ganska snålt uppe på toppen. Och det är klart att den mentaliteten, allting rinner ju neråt. Så därför tror jag också att det är så att vi har hamnat där vi har hamnat.
Det är intressant att du säger det, för att folk sitter till doms, vet du, och de ser Mette Fredriksson, hon är hjärnkansler. Hon har en rådgiver, Barbara Bertelsen, som det är nästan som har tagit ut av en sån roman om den envåldiga kungen som hade en rådgiver, och de styrte Danmark och gjorde som de ville. Så har du Jonas Gahr Støre, som virker helt uten ryggrad, ingen moralske skrupler, som virker å være i ledtog med Bryssel og har egentlig avskrevet norske borgere for lenge siden, og norske verdier, som vi var inne på i går. Men Ulf Fredriksson, han syns jeg virker litt sånn tam og guttete i sammenligning med disse to kynikerne. Jeg får ikke helt tak på hvem han er, altså.
Ja, ja, Ulf Kristersson. Ja, det är nog inte många som förstår honom idag heller. Och de flesta moderater jag pratar med tar sig för pannan och undrar, men vem är Ulf Kristersson? Hur kan det vara att han är villig att offra sig själv, hela sitt parti och regeringsmakten på transkullen? Det är ingen som förstår. Men naturligtvis är det så här, och jag tror att många av oss som sitter och tittar på samhället och läser nyheterna och tittar och skrattar åt karikatyrerna över de här människorna. Jag tror att vi är många som har tänkt, men tänk om det där var jag. Tänk om det var mig de framställde så här, mig de kritiserade, mig de gjorde karikatyrer av. Nej, men jag skulle bara gå och lägga mig och dra ett täcke över mig, för jag skulle tycka att det var så pinsamt, jag skulle skämmas så. Men de här människorna skäms inte. De på poppar upp gång efter gång i nya sammanhang, och de blir påkomna efter att ha fuskat och lurat till sig pengar och stulit och snattat och betett sig. Men det går ett litet tag så poppar de upp någonstans. Och det är det jag menar, att det här verkar ju vara människor som inte har någon skam i kroppen. De kanske skulle behöva gå den där moralutbildningen som Karin Götblad, polischefen, pratade om. Den kanske borde inriktas mot politiker och makthavare. Nu har vi löst det, Hans.
Ja, men alltså Kristersson, ursäkt, han ser ju sån lite fånig ut, som dere säger, alltså lite sån fårete som vi säger. Men Magdalena Andersson, hon är ju helt i liga med Jonas och Mette. Hon har det där steinansiktet som är i stånd egentligen till allt.
Ja, kanske är det också så. Det här är ju bara spekulationer att Ulf Kristersson har kunnat komma dit han har kommit på grund av att han ser liksom lite så här småtrevlig ut. Vad kan han ställa till med? Han är lite så här, ja, men han är lite annorlunda. Och han ser ju lite trevlig ut då. Ja, men då kan man liksom komma in. Man döms ju naturligtvis på ett helt annat sätt, beroende på vilken framtoning man har. Och Moderaterna har väl varit i behov av en person som har varit något mindre maktfullkomlig i sin framtoning än Fredrik Reinfeldt, som ju var en person med en helt annan framtoning. Så det är väl därför han har hamnat där han har hamnat. Och skulle man titta på vad svenska folket tyckte vid valet, så skulle väl egentligen Jimmy Åkesson ha suttit som statsminister. Men det var ju ingen beredd att gå med på, förutom möjligtvis Sverigedemokraterna förstås. Så blev det ju inte.
Men Helena, jag vill då avsluta och ta upp att Västen har fått en ny radikal generation som vi ser, den dyker upp, och Gaza har virket som en stor katalysator för en allians mellan en radikal vänsterside och islamister. Det ser vi i USA, vi ser det i Norge, vi ser det i Sverige, och den är villig till att gå väldigt långt. Nå blev det är tegn i tiden att på landsmötet i Rød Ungdom i helgen så blev den forman kvinnan, hon blev kastet, och så fick de in en radikal, hon är då tydligvis av utenlandsk upphav, Amrit Kaur. Och hon säger, hon representerar något som heter kommunistisk enhet. Alltså nu har Rött brukt årtier på att bli kvitt det revolutionära stämplet. Och så kommer det in igen med en ung invandrarjente. Och det hon säger, hon nekter att kalla Hamas en terrororganisation, och då har du liksom riktningen. Och detta är i USA, där de som kallar Biden för Genocide Joe. Och de är ju då, de har ju akademia i ryggen. De har upplärt på universiteten och har lärarna i ryggen. De har media i ryggen. Och så vad är det som ska stoppa dem?
Ja, du, det var en bra fråga. Ja, vi har ju att göra med en generation som växer upp nu. Det här är ju faktiskt väldigt intressant, att de som är unga idag, vi har ju släppt dem till skolan och de har blivit uppfostrade i den här mentaliteten, med vissa frågor som är oerhört viktiga. Och nu ser vi resultatet, och vi har också glömt bort både vad kommunismen har gjort sig skyldig till, och vi har glömt bort vad nazismen har gjort sig skyldig till. Och idag så skördar vi skördar vi frukterna. Vi har svårt att se att kommunism är någonting ondskefullt. Vi hör igen att ja, men allt det här negativa, det är ju inte riktig kommunism. Utan bara vi får testa en gång till så ska vi nog kunna lyckas där ingen annan har lyckats. Och vi ser också, det har vi pratat om så många gånger, den här antisemitismen som härjar. Vi har ju skapat, som man bäddar får man ligga. Vi har skapat samhällen med ideologiskt extremt drivna unga. Precis på samma sätt, jag menar, det är en del av att vara ung är att vara extrem. Jag menar, vi har förmodligen de flesta av oss varit där. Sen kan vi ha varit extrema på olika sätt. Men det är ju så, man vill engagera sig, man vill vara radikal när man är ung. Men vi har ju skapat ett samhälle som inte dämpar de här radikala tendenserna utan som hyllar de radikala tendenserna. Titta på Greta Thunberg till exempel. Det rimliga från samhället hade varit att säga, ja, det här är jättefint att du är engagerad, men nu får du ta det lite lugnt. Gå i skolan och det här vet vi, det du säger här, men det stämmer ju faktiskt inte, så att nu kanske vi ska lyssna på någon annan. Men det har man inte gjort, utan det här är det man har hyllat. Och nu växer de här ungdomarna upp, de som har blivit hyllade för sin radikalitet. Och de tänker inte släppa det. De har vant sig att sitta på en piedestal och bli hyllade och lyssnade till. Och vad de här individerna kommer att kunna göra som 35-40-åringar när de är myndighetschefer och toppolitiker, det vågar jag inte ens tänka på faktiskt.
Nej. Jeg så jo det mest grelle eksempelet er jo klimabevegelsen har jo vært forløpere i en form for radikalisme som gir seg selv rett til å stanse og skade samfunnet. Jeg så det var jeg som var dømt til straff i England for å ha forpurret 5000 reisende fra, tror det var fra Heathrow. Ved å sperre denne viktige motorveien, så bilkøene strakte seg over 9 miles. Og hun sier jo at ja, men jeg kommer til å gjøre dette igjen.
Ja, men visst. Og jeg mener, det er jo derfor at vi låter de her. Vi låter ju, vi var inne på det här med polisen och hur de agerar tidigare. Ja, men så länge som man mer eller mindre låter de här individerna orsaka det här, man låter dem ju göra det här, så kommer det här börja bli värre och värre. Och jag tänker så här, det här när vi ser de som är unga radikala idag som limmar fast sig på vägar och orsakar sådana här mer eller mindre katastrofer, hindrar vanliga människor från att ta sig fram och åka på sina jobb. Eller Greta som håller på som hon gör. Ja, men vad... Jag tänker bara så här, om vi vill få mardrömmar eller inte kunna sova nu på några nätter, då kan vi ju tänka oss, med tanke på den makt som världens länder har gett WHO, när WHO i princip idag är en världsregering som kan träda in vid minsta lilla pandemi, om man nu en pandemi kan vara minsta lilla, eller ett hot om pandemi. Ja, men vad skulle hända den dagen, nu har vi ju för sig, nu är det illa nog, nu är det Ghebreyesus som är chef WHO, men vad händer om Ghebreyesus ersätts av Greta Thunberg i en inte alltför avlägsen framtid? Det är inte ett otänkbart scenario. Sätt Greta Thunberg som världshärskare, då får man ju liksom gå till Star Wars för att få någon form av liknelse vad det skulle kunna ställa till med.
Visst, du känner ju, vi som hade gammeldags undervisning, där lärde vi om något som var en syllogism. Och det är alltså viss A Och B, så får du med nödvändighet C. Alltså, hvis du säger att världen går under hvis vi ikke får stanset utslipp av karbon, och vi ligger våldsomt på etterskudd, politikerne vill ikke göra det som trengs, ja, så är det, gir du jo egentlig et frikort till aktivister som vill göra noe. Och hvis du säger att Trump är en högerextremist som vill ödelägga USA och NATO, så ger du också ett frikort till folk som vill bruka enten det är etterretningstjänster och övervakning eller rättsapparatet. Alltså, du upphäver den sunne kritik. Och det är ju detta medierna har gjort. De har opphevet sunn kritikk, sånn at folk blir stumme, fordi det er ingen som snakker deres sak.
Nej, men så är det ju, och jag tror att det första steget är ju, och det var en artikel bara här om dagen på Dokument om det. Det handlar ju om att belysa och inse att vi är ju utsatta för påverkansoperationer ständigt och jämt. Att möta de här, inom citationstecken, sanningarna varje dag, det kommer att påverka oss, och det vet man om att det gör. Och det kommer också att påverka det vi accepterar, det vi anser vara normalt. Påverka vår förmåga, eller snarare oförmåga, att opponera oss mot utveckling i samhället. Så att det här är naturligtvis, det är ju inte så att det här sker av en slump, utan man vet naturligtvis att vi människor är påverkbara individer. Och det första steget för att bryta den makt som det här får över oss, det som du beskriver, det är ju naturligtvis att inse att vi är utsatta för påverkansoperationer i vår vardag dagligdags.
Mm. Det var en sak på Daily Mail här som citerade Washington Post om att Ryssland nu hade bestämt sig för att ingå ett vapensamarbete med Iran. Och så tänkte jag, det är ju allvarligt, visst det är sant. Och så citerade man från Washington Post, som ju är ett dypstatorgan i USA, ejda Jeff Bezos. Men jeg må jo forholde meg til hvis de har fakta. Og så sto det da flere punkter nedover. Ja, det var en iransk delegasjon på en våpenmesse, den og den dato, if. Men så sto det hele tiden hvis. Altså, det var ikke levert. Det sto at Iran ville gjerne ha S-400, men det var ikke levert, og det var ikke inngått avtale. Og da skjønte jeg at dette var en sånn desinformasjonsstory. Men så kunne du tenke deg, og hvis man er kritisk og erfart, så ser man at det er det. Men hva da, hvis de på en måte sier, nå finner vi på fakta. For det er da neste skritt. Så får vi maskiner til å konstruere historier om fiktive møter og fiktive personer. For det er ikke noe vanskelig. Og da vil jo etter hvert, altså da er vi i den situasjonen, Helena, hvor hvis alt er en løgn, hvordan kan du da vite hva som er løgn og sannhet? Det blir umulig. Men da vil jeg påstå at da blir samfunnet umulig å styre. Og relasjonene mellom menneskene blir også helt umulig. For de har slått inn på en vei med påvirkning hvor løgn er et våpen, og det er et livsfarlig våpen.
Ja, vi oroar oss for AI, men vi lever jo faktisk i en verklighet som i store deler påminner om en AI-verklighet, der vi faktisk ikke vet hva som er sanning og lugn. Och vad det gör med människor, det vet vi ju. Det vet vi ju, det ser vi idag.
Ja. Vi gör det, och så vet vi att den den steden som bygnings herren forkastet, den blir til en hjørnesten, og vi må få den på plass igjen.
Så är det, så är det. Ja, men det är ju så här, ja. Vi får tjata om det. Ja, det gäller ju att inte bara stanna vid att konstatera att aj, det ser illa ut. Vi måste också trösta oss lite grann med det. Att, ja, men att konstatera att så här vill vi inte ha det, det är faktiskt första steget mot att skapa någonting som är bättre. Först måste vi kunna avgöra vad vi inte vill ha. Och sen så kan vi säga, okej, det här vill vi ha istället. Så hur når vi alltså dit? Och där är det ju, jag får citera, sanningen ska göra er fria. Och det gäller nog på väldigt många plan och är någonting som vi behöver påminna oss om dagligdags.
Tack för idag Helena och grund till att vi inte avslutar med Holy Day Modern War som vi har gjort många gånger, det är att då får vi inte denna sändningen så kallt monetized på YouTube. Och det må jag bara böja mig för inte vidare. Tack för idag.